Nej men hallå, välkommen till podden Maxa med Daniel. Maxa Mathisens podd där vi hoppas att du efter att ha lyssnat är lite mer informerad om hur börsen och marknaden utvecklas. Samt att du fått med dig något litet som gör att du får ett aningen mer maxat liv. Hörrni, mitt namn det är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Idag ska vi prata om de globala börserna med ingen mindre än Per Löfving från Öhman Fonder. Det blir lite snack om den globala börsen, både stora och små bolag, samt de lite mer nischade sektorerna läkemedel och dagligvaror. Per, han har en ganska unik profil som förvaltare skulle jag vilja säga. Hörrni, i veckan som gick så höll vi ett webbinarium. Vi hade ett lunchwebbinarium med Simon Reinius på temat spara bättre. En av punkterna Simon hade uppe under sitt föredrag var att småbolagsaktier är en viktig del i en bra portfölj. Seminariet det var uppskattat och vi fick lite blodad tand som man brukar säga. Och vi har därför bokat ett nytt seminarium. Denna gång naturligtvis då på temat småbolag. Tisdagen den 28 maj klockan 12.05 till 12.50. Och den här tiden är lite viktig. Det är lagt som så att du ska kunna ha ett möte 11 till 12. Hinna till seminariet. Förbered dig, plocka fram lunchen, koppla upp dig. Så kör vi igång 12.05. Sen slutar vi 12.50 så att du hinner packa ihop lunchen och gå vidare på nästa möte. Vi vill vara din lunchkompis. Men då, tisdagen den 28 maj, då gästas vi av Carl Sundblad, förvaltare av Kliens småbolag och Stefan Roos från Origo Fonder. De är oberoende förvaltare och har ett fokus på de lite mindre bolagen. Så du som är lite nyfiken på varför mindre bolag kan vara bra i portföljen och specifikt varför de här förvaltarna jobbar som de jobbar. Du ska ta och anmäla dig till webbinariet. Det kommer inte gå att ta del av det i efterhand den här gången. Du hittar en inbjudan i nyhetsbrevet Maxa. Eller om du inte prenumererar på den här på det veckovisa nyhetsbrevet som jag naturligtvis hoppas att du gör. Så kan du skicka ett mejl till maxa@maxen.se. Så skickar vi ut en inbjudan. Hörrni, innan vi bjuder in Per till att börja prata om de globala börserna så vill jag påminna lite grann om riskerna. Inget av det vi säger i den här podden ska ses som individualiserade råd utan det är bara generell och allmän information. I slutet av podden hittar du en längre disclaimer. Vill du ha råd, då ger vi det gärna. Men då ska vi förbereda oss först genom att genomföra det här ekonomiska hälsotestet. Jag vill också påpeka att gästernas åsikter, ja, de är just gästernas åsikter och behöver inte alltid sammanfalla med Max Mathisens åsikter. Och i och med att vi kommer att prata om värdepapper och fonder så vill jag också påminna om att det inte är säkert man får tillbaka hela det investerade kapitalet. När det kommer till sparande, då ska man vara försiktig. Man ska inte investera i saker och ting som man inte förstår. Avstå hellre, men läs gärna på så att du skapar dig kunskap och därmed kan välja bra investeringar för just dig. Tycker du att det är svårt? Ja, då ska du prata med en rådgivare som hjälper dig med den saken. Hörrni, nu tar vi och bjuder in Per till podden. Välkommen till podden, Per.
Tack så mycket.
Har du poddat någon gång förut, Per?
Det har jag inte. Det här är premiär. Superkul.
Det är superkul faktiskt. För det betyder att vi har en ny gäst som inte har gjort det här förut. Är du nervös?
Men det är klart. Men det kommer nog gå bra. Det har du sagt till mig i alla fall.
Det är klart det kommer göra. Jag gav också det standardtips som jag brukar säga när man har lite nya gäster. Att prata ungefär till någon som om de hade 150 i puls. Och det hänger ihop med att många av de som lyssnar, de lyssnar samtidigt som de är ute och springer eller åker till jobbet och så vidare. Vilket gör att jag försöker hålla ganska enkla samtal i podden. För det är svårt att hänga med när mjölksyran börjar smyga på och så vidare. Då är det svårare att tänka klart och vi vill att alla ska ta till sig all information.
Just det, ja, men det är perfekt att ha lyssnaren och jag ungefär samma puls.
Ja, precis. Per, det har ändå varit en ganska, så här, vad ska man säga, otrolig börs är väl ordet man hittar. För i runda slängar 6 månader sedan, då rådde det nästintill lite panik på börserna. Inflationen liksom såg ut att stiga mer än någonsin. Sen liksom i slutet på oktober någonstans så helt plötsligt droppar de långa räntorna igen och inflationen börjar komma ner och vi börjar diskontera att just nu kommer räntesänkningarna. I USA tror jag man hade 7 förväntade räntesänkningar vid årsskiftet. Nu är man väl nere på 1 förväntad räntesänkning. Trots det går börserna upp. Hur tänker du kring börsen just nu?
Nej, men jag är ju optimist när det gäller börsen. Många, många kurvor som du säger pekar åt rätt håll. Inflationen är på väg ner på de flesta ställen. I USA är det, har den väl stalat lite då, men den är fortfarande på väg ner. Vi såg en siffra igår som var positiv, får man väl ändå säga. Ledande ekonomiska indikatorer som PMI och ISM pekar åt rätt håll i nästan hela världen. Och som du säger, räntesänkningar, om det nu blir 7 eller 1 i USA, de kommer i alla fall i hyfsad närtid. Vi har sett en i Sverige, så det var superpositivt. Och inte minst bolagens vinster ser väldigt stabila ut. Jag tror Q1 här så slog man förväntningarna med 6% i snitt på vinsterna.
Ja.
Så att det är mycket som ser oerhört ljust ut. Men alltså marknaden, precis som du säger, är ju, om jag är optimist så är marknaden hyperoptimistiska. De prisar in ett scenario som ingenting kan gå fel. Värderingarna har ju verkligen gått upp otroligt mycket.
Om man får gissa lite grann, och nu påminner vi om att det är väldigt svårt att förutse framtiden. Nästan till ingen kan det, skulle jag vilja säga. Men om man får gissa lite grann, vad gör att investerarna är så otroligt optimistiska?
Alltså det är svårt att förutspå framtiden, men det är lätt att gissa.
Ja, gissa. Vad är det som gör dem så optimistiska?
Ja, jag tror det är... Det är väl kombinationen naturligtvis, men AI-tåget tror jag driver på en hel del. Man tänker sig att AI ska öka produktivitet och driva BNP-tillväxt till nya höjder inom kort till och med. Så där tror jag mycket optimism ligger. Och sen tror jag ändå att man ser att räntesänkningar kommer. Om det sen som sagt blir 1 eller 7, det är inte lika viktigt, utan de kommer framöver, så att man börjar diskontera in det här.
Jag har nämnt i några olika sammanhang att det här med att, vad ska man säga, att det råder ändå lite förutsägbarhet nu i någon mening. Inflationen som du beskrev, KPI som kom i USA igår, den var precis som förväntat, vilket gör att i någon mening kan man säga att det är varken en positiv eller negativ nyhet. Men i dagsläget så blev helt plötsligt en neutral nyhet, en positiv nyhet. Det blev ingen negativ överraskning i varje fall, och börsen hoppade upp lite grann. Skulle man kunna säga att det som har förändrats nu lite grann från tidigare, det är att man upplever ändå att det finns någon form av förutsägbarhet. Liksom, det är ändå en stabil, liksom, lite fallande trend, om än mer försiktigt fallande än vad man har hoppats tidigare, på samma sätt i Sverige. Att det finns en förutsägbarhet. Gör det någonting positivt för dig som investerare?
Ja, men jag tror att i sådana här ekonomiska vändpunkter som vi ändå är inne i, då kommer vi se datapunkter som fluktuerar ganska mycket. Så att om det kommer en högre inflationssiffra, en lite sämre jobbrapport eller så vidare, man vet vad riktningen är. Så jag håller med dig där.
Per, jag beskrev inledningsvis att du förvaltar globala småbolag. Du har ett litet fokus på, vad ska man säga, defensiva sektorer som läkemedel och det som heter på engelska consumer staples, men översätts på svenska till dagligvaror. Det är lite defensiva sektorer.
Dagligvaror är väl allt du köper på ICA egentligen.
Ja.
Plus smink och hudvårdsprodukter.
Jag skulle säga att det är en ganska ovanlig kombination.
Kanske. Man tänker sig att det är defensiva sektorer, de bör vara ganska lika, men till karaktären är de väldigt olika. Hälsovård, otroligt innovationsdrivet. Och staples är väl inte så innovationsdrivet. Mat har inte förändrats så jättemycket de sista åren.
Nej, och när man tänker småbolag så tänker man heller inte stabila sektorer i samma mening, utan man tänker lite mer kanske tillväxtorienterat. Hur fick du den här kombinationen?
Det var en ren slump. Det var ingen som ville ha de här sektorerna. Och jag var jätteglad, men det verkar ju superspännande tyckte jag. Som sagt, hälsovård, massa nya produkter. Staples, produkter som man känner igen, som man använder varje dag. Hälsovårdsprodukterna använder man förhoppningsvis aldrig, utan bara ser i sitt arbete.
Det är ju, om vi pratar lite om de sektorerna, vad de egentligen betyder och innebär, så kan man ju säga att många är ju försiktigt inställda till att investera i hälsovård generellt, kan man säga. För det är knepigt, det är mycket forskning, det är innovativt som du säger och så vidare. Hur bildar du dig en uppfattning om sektorn och så vidare? Hur hittar man bolagen man investerar i? Hur ser liksom investeringsprocessen ut inom ett område som hälsa till exempel? Eller hälsovård?
Generellt sett så letar vi efter bolag som har någon sorts strukturell medvind, ett tema i ryggen som inom hälsovård så är det ju ofta demografin, naturligtvis en åldrande befolkning. Men det är också att det finns en väldigt press på sjukvårdskostnader världen över att få ner dem, för man lägger väldigt mycket pengar på hälsovård. Så effektiviseringar, digitalisering är ju viktiga teman också. Mm. Så i de områdena letar man. Men sen när det gäller forskning så jag har ingen biologisk vetenskaplig bakgrund. Jag brukar skämta med biologer som jag träffar, men jag har en finansiell vetenskaplig bakgrund. Mm. Men då bara garvar de åt mig. Det där är inte vetenskap.
om vi tar AI som ett exempel här. Om du säger digitalisering, effektivisering och så vidare. Det pågår ju en stor global AI-trend om man tänker sig att det ska göra mycket. Påverkar det hälsovårdssektorn också?
Idag ganska lite, men det kommer att göra det ganska mycket framöver skulle jag säga. Utvecklingskostnader, forskningskostnader för att ta fram ett nytt läkemedel i snitt 30 miljarder kronor. På grund av alla som misslyckas och så vidare om man räknar in dem. Och det tar 10-11 år att få fram ett nytt läkemedel. Med AI så bör man kunna kapa den här tiden ganska rejält. Med stora databaser och machine learning så kan man genomsöka mycket fler molekyler. Man kan optimera behandlingar och så vidare. Sen kommer ju fortfarande läkemedel tvingas att testas på människor. Så det är ändå en process som kommer ta 5-7 år. Men man kan nästan halvera den här framtagningstiden av nya läkemedel. Men det här är inte idag ett investeringsbart tema på börsen. Det finns sådana här bolag, men de är små och det är långt tills vinst för de här bolagen.
Av rent intresse då, jag börjar ju närma mig vad som säger, andra halvan i livet. Kan man tänka sig att en effekt av det här, och du nämnde liksom åldrande befolkning och så vidare, att om AI får spel här, kommer igång inom några år, man halverar forskningstiden, man utvecklar fler läkemedel och så vidare. Ser du framför dig att vi får en åldrande, liksom, vi kommer leva längre?
Det hoppas jag. Framförallt de som kanske inte du och jag.
Det var tråkigt.
Vi får några år extra såklart på grund av läkemedelsutvecklingen. Men de som föds idag som blir gamla om 50 år, de kommer se rejält ökad livslängd. Det vågar jag gissa.
Mm. Om vi tar staples då, alltså dagligvaror. Om man ska beskriva den sektorn för någon som inte känner till det sedan tidigare, hur skulle du vilja beskriva den sektorn då? Hur ser den ut, investeringsbarhet? Vad är det för typ av bolag? Kan vi exemplifiera med något bolag kanske?
Det kan vi göra. Det finns jättemånga otroligt fina stora bolag i staplesektorn. Tänk ett bolag som L'Oreal. Otrolig kvalitet, otroligt lönsamt. Säljer hudvårdsprodukter över hela världen. Fler bolag.
Om vi tar Nestlé brukar väl vara ett typexempel.
Nestlé är också ett jättefint bolag med hög tillväxt. De säljer ju framförallt djurmat, kaffe och också vanlig människomat naturligtvis. Vatten är de stora på. De har ju haft en väldigt framgångsresa de sista 5-10 åren. Mm. Sen de fick en ny vd 2017 tror jag.
Om vi tar kopplingen till de lite mindre bolagen, kan man säga att hur ser liksom sektorn för det som är dagligvarubolag ut bland mindre bolag? För jag upplever att när man pratar staples, då pratar man Coca-Cola, man pratar Procter & Gamble, man pratar Nestlé, man pratar liksom, det är superstora bolag alltid. Finns det en sån sektor även för lite mindre bolag?
Det finns det, och det finns ju, jag sa i början att det var kanske inte så mycket innovation när det gäller mat, men det finns ju ändå kategorier som är nya och spännande. Vi har energidryck som är något som har växt otroligt mycket de sista åren. Här finns det en uppsjö mindre bolag som växer väldigt starkt. Mm. Något som var stort, i alla fall före corona, var växtbaserad mat. Mm. Alternativ, köttalternativ helt enkelt. Vi såg till exempel, Oatly är inte köttalternativ, men det är animalisk. Ja. Ett alternativ till animalisk produktion. Nu har de gått oerhört dåligt på börsen i och med att räntan och inflationen har varit så hög. Ja.
Har det stoppat upp processen? För det är precis som du säger, det var ju ett väldigt, väldigt stort tema under en period att man ska minska ner kött, hitta köttalternativ, hitta liksom mjölkalternativ och så vidare som är hållbara och liksom mycket bättre för miljön på alla sätt och vis.
När det var goda tider och konsumenten hade pengar som sprutade öronen på dem, då ville alla byta till ekoalternativ och de här växtbaserade alternativen. Nu när pengarna börjar tryta i plånboken så är det också många som väljer bort de växtbaserade alternativen och man går helt enkelt på det billigaste.
Mm. Påverkar det också forskningen och utvecklingen?
Det gör det såklart. Att räntan är hög påverkas självklart tillgången till kapital. Mm. Och vi har sett många biotech-forskningsbolag som 2021 kom ut på börsen. Mm. Pengarna var i princip gratis. Vi såg nästan 1000 börsintroduktioner i USA 2021. Många av de här bolagen har fallit som stenar. De var helt enkelt inte mogna för börsen, men när pengar var så billiga så ville man ut och skrapa upp de här pengarna som bara låg på gatan i princip.
Och det föranleder oss ju till vårt nästa stora tema när det kommer till din bakgrund som förvaltare. De mindre bolagen. De mindre bolagen har ju då sedan 2021 haft en jättetuff resa om vi ser liksom till bredden, liksom generellt. Det har varit en miljö med hög inflation, höga räntor och så vidare. Och det har slagit mot de mindre bolagen. Så jag tror att de flesta som sitter med en småbolagsfond idag tycker att det här har varit en jobbig resa. Skulle du kunna ge oss en liten beskrivning av vad som har hänt och vart vi liksom befinner oss nu i småbolagsuniverset sett till liksom de här lite större faktorerna? Så kan vi liksom smyga ner lite grann på sektorer och så vidare sen.
Nej, men som du säger, jag tror återhämtningen efter covid-åren var väldigt svår för många småbolag. Inflationen kom nästan direkt och småbolag har ju en större andel löneposter, kanske en stora bolag. Därför så slår löneinflationen hårdare mot dem. Alltså man har ju också haft sämre pricing power än de stora bolagen. Man har inte kunnat föra över prishöjningar lika lätt till konsumenten. Man är mer nationellt, man är mer beroende av nationell ekonomi. Alltså, de geopolitiska oron har också varit lite tuff för ganska många småbolag. Men det viktigaste är nog räntan, som du säger. Många småbolag har lite småknackiga balansräkningar. Man har mycket rörlig ränta på sina lån. Man har mycket mer direkta banklån än vad stora bolag har som ofta går ut på kreditmarknaden och hämtar in pengar. Hög ränta har varit tuff för de här bolagen.
Hur mycket påverkar det nu då? Liksom deras resultaträkningar, och nu är vi ju väldigt schematiska, det får jag säga. Men blir det någon faktisk effekt av att man till exempel i Sverige börjar sänka räntan och att man kanske närmar sig en första räntesänkning i USA och så vidare? Kommer det ge en effekt på deras vinster? Eller blir det mer av en psykologisk effekt hos investerarna att man ser framför sig att de kommer bli lite lägre längre fram?
Jag tror framför allt det sistnämnda. I Sverige till exempel så är en väldigt stor del av småbolagsuniverset fastighetsbolag som är oerhört räntekänsliga. Mm. För dem så spelar ju räntesänkningar såklart jättestor roll. Ute i världen för andra bolag så är det kanske mer den psykologiska effekten och att framtida ränteutbetalningar kommer minska så att säga.
Mm. Om man tittar på småbolag i Sverige och tittar vi på småbolag i USA och så tittar vi på småbolag i exempelvis Europa. Nu tillhör Sverige Europa, absolut. Men ni förstår den geografiska uppdelningen här. Finns det några stora skillnader mellan de olika småbolagsmarknaderna?
Men det finns det. Som jag nämnde, fastighetssektorn har varit oerhört upplåst i Sverige, mycket större. Och ganska skuldbenägen.
Skuldsatt.
De har haft mycket, mycket lån. Ute i världen så är fastighetssektorn en mycket mindre. Dels är den mindre, men den är också inte alls lika riskfylld. Så det är en skillnad. Sen är ju industrisektorn större ute i världen, skulle jag säga.
Jag satt faktiskt och kikade på er globala småbolagsfond innan vi gick in i podden. Och jag noterade att om jag tittar till världsindex så är USA i runda slängar, säg 70% och kanske en bit över det sett till marknadsvärde. Medan när jag tittar på er småbolagsfond så har ni betydligt mindre USA i fonden liksom i vad ska man säga, amerikanska småbolag, utan ni har en ganska mycket högre grad av diversifiering. Ni äger lite mer Japan och så vidare. Hur tänker ni kring det? Hur uppstår den här spridningen och varför har ni inte mer USA?
Dels är ju småbolagsindex har inte riktigt lika mycket USA som det stora indexet, men vi ser ju mycket mer värde ute i världen. Vi har, att småbolag i Europa är lägre värderade, småbolag i Asien är lägre värderade. I just i Japan som du nämner så har det pågått en väldigt intressant utveckling där börsen tvingar bolag att bli mer lönsamma. Att det finns regleringar som nu säger att har man en price to book, alltså ett bok, värdet jämfört med det bokförda värdet är under ett, så måste man vidta åtgärder för att få upp lönsamheten. Så att vi hittar många intressanta bolag ute i världen. Men sen för mina sektorer i hälsovård så är det ju väldigt mycket fokus i USA. Det är den absolut största hälsovårdsmarknaden.
Och det är den som driver saker och ting. Vi går ju mot ett valår i USA. Och jag ställde frågan till Peter Lagerlöf här inom, för någon vecka sedan. Och så sa han så här, det är väldigt många som pratar hälsovård just nu. Han ställde sig lite frågande till det. Jag hävdar fortfarande att det är många som pratar hälsovård. Det är faktiskt ett av de mest önskade temana jag har haft i podden som jag inte haft uppe tidigare. Där man sagt så här, kan vi inte prata lite hälsovård? Nu pratar vi lite hälsovård. Ett av de områdena som jag tror skapar en känsla för att det ändå kan vara ett intressant liksom, tema för året. Det är att man har ett nästintill globalt liksom, valår. Jag tror att en väldigt stor del av världens befolkningar ska rösta fram nya regeringar, får man kalla det då. I samband med de valkampanjerna så brukar hälsofrågan vara en central fråga. Det lovas lite grann hit och dit och så vidare, och det ser bra ut då för hälsovårdsbolagen. När jag frågade dig innan så sa du så här, nej, jag tror inte det är så i USA i år. Varför är det så? Och vad är temat liksom?
Om jag får svara på din första inledande där först, varför är hälsovård intressant just nu? Jag tror att vi är inne i en väldigt intressant produktcykel för många hälsovårdsbolag. Vi ser de här fetma-läkemedlen som skapar en otrolig, jag ska inte säga hype, för det här är på riktigt i USA med deras överviktiga befolkning. Novo och Eli Lillys läkemedel som är, de här är nästan de enda som kan mäta sig med AI-boomen.
Jag tänkte säga det, är det liksom hälsovårdssektorns liksom stjärnor för tillfället?
Just nu är det. Det här är ju, de här bolagen har ju växt nu så att de är 600-700 miljarder i market cap i dollar. Så att Lilly, är det många som vill i USA som vill ha in som den sjunde Mag7, och då vill man peta Tesla då. Ja. Man tycker inte platsar riktigt längre. Men för att återkomma till din fråga, vi är inne i en jättespännande innovationscykel tycker jag i hälsovård. Det är kirurgiska robotar, det är de här obesity-läkemedlen. Vi har också många nya spännande cancerbehandlingar på himlen. Och inte minst gentekniken som var så framgångsrik under covid-bekämpningen. Den lever ju vidare. Så det är superspännande. Så det är nog därför folk vill prata hälsovård. Men de får komma tillbaka till valet.
Jag trodde jag skulle trigga hela den här frågan. Men det verkar inte vara så.
Nej, så du nämnde det att jag var lite negativ. Men som du sa, i USA brukar man prata väldigt mycket hälsovård i valen. Demokraterna vill klämma åt läkemedelsbolagen. Och republikanerna vill klämma åt de här stora statliga sjukförsäkringssystemen där man hjälper egentligen äldre och människor med lägre inkomst att till en dräglig sjukvård helt enkelt.
Det var inte länge sedan vi hade den här Obama-reformen va? Som nästan var hela valkampanjen mer eller mindre.
Ja, det var 2010 klubbades den, så det är ett tag sedan.
Ja, det är ett tag sedan. Det är sant, det var inte länge sedan. Det var länge sedan.
Och orsaken till att det blir så här mycket fokus är ju att de lägger enorma summor dollars i USA på sjukvård. Det är ju 20% av BNP nästan som går till hälsovård. Den statliga budgeten är 1,5 triljon dollar. Det är dubbla försvarsbudgeten. Så det är ju anledningen till att det kommer i fokus. Men kommer det göra det i år? Mm. Nej, men jag tror inte det, för att om vi tar på republikanernas sida, Trump ville ju då repeal and repeat den här sjukvårdsreformen som Obamacare helt enkelt i sitt senaste valkampanj. Jag tror inte han kommer vilja det nu. Han har sagt att han inte kommer att gå fram hårt med det här utan vill ha lite små, mindre reformer. Jag tror att han har insett att hans väljarbas faktiskt är väldigt nöjda med Obamacare. Även om när man säger Obamacare så är de inte det. Men när man förklarar vad det är för något så är väljare i USA oerhört nöjda med...
Vad är det för något?
Ja, det är ju helt enkelt utökade stöd till framförallt äldre och låginkomsttagare att hjälpa dem med sjukförsäkring och betala sin sjukvård.
Ja.
Som är ganska tufft annars om man inte har ett jobb och en arbetsgivare som betalar sjukförsäkringarna. Mm. Så han kommer inte gå hårt efter den här sjukförsäkrings Obamacare. Demokraterna som vill då klämma åt läkemedelsbolagen har fått igenom en prisreglering som kom förra året tillsammans med republikanerna. Så det är, båda partierna har varit överens om en sorts prisreglering av läkemedel i de statliga systemen. Så att där kommer man få ner kostnaderna på läkemedel ganska mycket då.
Så det som kan driva intresset för hälsovårdssektorn, eller det som driver intresset för hälsovårdssektorn just nu, det är ju egentligen då att man hittar nya läkemedel som egentligen går att sälja i stor utsträckning, det vill säga läkemedel mot fetma då till exempel, vilket liksom driver, vad ska man säga, resultaträkningarna i bolagen snarare än att det blir luften om nya köp eller förändrade förutsättningar och så vidare.
Ja, men absolut. Och det är ju livsluften. Innovation är livsluften för hälsovårdsbolagen. Mm. Och framförallt läkemedelsbolagen, patenten går ut efter 10-15 år. Lite beroende på vilket läkemedel det är. De måste hela tiden innovera, köpa upp mindre bolag, ny forskning, nya läkemedel. Så att, det är otroligt viktigt.
Jag måste ju säga att, och det kanske beror på mig, men jag upplever inte att vi pratar så mycket om de här fetmaläkemedlen i Sverige. Är det en större fråga utanför Sverige än i Sverige?
Folk är större generellt sett utanför Sverige om man får skämta om
vikt. Det är så. Ja.
Det får man inte. Men i USA är det bortåt 70 miljoner människor som beräknas vara då sjukligt överviktiga. Mm. Det vill säga BMI över 35. Mm. Och att få dem att tappa vikt är ju inte något som egentligen någon sjukvårdsmyndighet eller försäkringsbolag skulle vilja betala för om det bara gäller att tappa vikt. Utan det är ju alla de följdsjukdomar som kommer med den här övervikten som man vill komma åt och minska kostnader för egentligen. Det är hjärtproblem, det är njurproblem, det är problem med höftleder, knäleder. Även viss kognitiv förmåga i huvudet. Man tror att de här GLP-1, alltså fetmaläkemedlen, kommer att vara effektiva mot Alzheimers. Det pågår naturligtvis försök på det här, men det låter rimligt också att tro det faktiskt.
Ja. Om vi tar superintressant, då har vi fått svar på frågan vad som driver intresset. Det är helt enkelt nya läkemedel som borde finnas ett intresse från försäkringsbolagen till exempel att få ut de här läkemedlen till de som kanske får följdsjukdomar som kostar dem mycket pengar. Så att det finns en efterfrågan från olika håll och kanter kan man säga på dem.
Ja, det är den ekonomiska biten, men sen från patienternas perspektiv så är det ju såklart gå ner i vikt, få ett mer fullvärdigt liv, kunna,
jag förstår det. Det finns
kunna
många...
idrotta, bli mer hälsosam och så vidare.
Det finns så många delar i det där. Om vi tar då vad ska man säga, det vi kallar för staplesektorn, alltså livsmedelssektorn och andra stabila sektorer. Finns det någonting där som driver? För där skulle man ju kunna tänka sig att intresset faktiskt nu då, om vi går mot en lite mer spirande optimism när det kommer till liksom räntesänkningar, fallande inflation och så vidare. Finns det någonting som triggar de bolagen just nu eller är det en lite kallare sektor för tillfället?
Jag skulle nog kalla den lite kallare. För vissa bolag så är det väldigt bra att ekonomin i Kina kommer igång. Vi pratar framförallt om L'Oréal, Estée Lauder, de stora kosmetikbolagen. För Kina har varit en nästintill död marknad resandet i Kina har varit lågt efter både i covid naturligtvis, då var det noll. Men sen har det inte kommit igång heller, och det är, de säljer väldigt mycket på flygplatser, tax-free flygplatser och så vidare. Så där finns det ju en optimism att Kina ska komma igång igen som motor. Men annars så är det lite kallare skulle jag säga. Den amerikanska konsumenten har börjat hålla hårdare i plånboken. Dels för att de här subsidierna, pengarna från staten som man fick under covid, helikopterpengarna som delades ut till alla, de har nu tagit slut. Och de gjorde det ganska nyligen faktiskt. Så konsumenten har börjat titta efter lågprisalternativ. Man går inte lika mycket ofta på restaurang. Och man går hellre till kanske och köper det som kallas private label, alltså motsvarande ICAs eget märke.
Och om vi tar då den tredje och sista sektorn, om vi tar småbolagen. Där ser man kanske då en spirande optimism i takt med att inflationen kommer ner, räntorna börjar komma ner lite grann, det blir lite mindre risker, eller åtminstone upplevda risker bland de lite mindre bolagen, och därmed liksom ett hetare investeringsfokus.
Absolut. Ekonomisk konjunkturuppgång betyder nästan alltid att småbolag går bättre än stora bolag. Så det finns absolut anledning att vara optimistisk. Vinstutvecklingen ser positiv ut, väldigt positiv ut för resten av året till exempel, och även in i nästa år. Så, och en annat viktig parameter här är värderingar. Värderingar för små bolag, relativt stora bolag, är historiskt låg. Det har inte varit så låg på 50 år. Det är liknande dotcom värderingar i USA. I Europa har det inte setts lika låga värderingar för små, relativt stora, på i alla fall på 2000-talet.
Skulle man kunna säga att, och jag har sett det där, vad ska man säga, de mindre bolagen har sjunkit rejält i värde. Det är ju på många håll och kanter det man skulle kunna uppskatta som så här katastrofsiffror i värdefallen. Men avspeglar det hur dåligt det har gått för bolagen generellt? Förstår du? Liksom, har det uppstått, har investerarna varit lite väl rädda?
Ja, men det, jämfört med hur man värderar resten av marknaden, i konjunkturuppgångar så köper man cykliskt, man köper småbolag. Cykliskt har gått jättebra, men småbolag har inte alls gjort det. Så man har en viss, man har fortfarande en rädsla för småbolag. Men får jag lägga lite en filt på din pessimism här för småbolagen.
Ja.
Har man investerat i en global småbolagsfond som svensk sparare, då har man faktiskt gjort 25% vinst de senaste 3 åren.
Ja, det har faktiskt gått bättre.
Det har gått väldigt bra, och det är den svenska kronan framförallt. Men det är ju en viktig del av investeringscaset när man köper en global produkt, att få den här hedgen egentligen. För svenska kronan tenderar att gå lite sämre när ekonomin i stort i världen går sämre. Man söker sig till de stabilare valutorna, dollar, schweiz och franc och så vidare. Så att det är ju en del av caset. Men stora bolag har ju faktiskt gått dubbelt så bra. Så att,
jag tycker faktiskt också en del av caset när du beskriver det på det sättet är att om man tänker sig att man investerar lite diversifierat och vill få med sig en riktig global portfölj, då väljer ju många liksom indexbaserade lösningar. Och då kan man konstatera att om vi tittar på liksom många av de valda indexerna, så inkluderar man inte småbolag. Så jag brukar ofta tänka att så här, till sin indexbaserade storportfölj, att då bör man nästan komplettera med en småbolagsfond för att få liksom en komplett marknad.
Ja, men det tycker jag absolut. Det är en väldigt bra diversifiering. Särskilt just nu kanske, när den här indexfonden som du pratar om har 25% i 7 bolag.
Ja.
Den här enorma koncentrationen till de här Magnificent Seven gör ju att riskerna är ganska höga i de här indexen. Vi ser de här bolagen, det är fantastiska bolag, det är de bästa bolag vi någonsin har sett i världen tror jag. De är lönsamma, de har återinvesterat sitt kapital, nu köper de tillbaka massor med aktier. Så det är ju fantastiska bolag. Men vi ser också att vinsterna i år kommer börja minska något, tillväxttakten kommer minska. Vem vet om Trump ligger under med 10% i augusti, om han kommer börja svinga mot de här bolagen på något ett eller annat sätt, kan skapa oro. det finns orosmoln där ute, och bara att alla investerare äger de här bolagen är ju en risk i sig. Det finns liksom ingen extra köpare till de här bolagen.
Jag såg faktiskt statistik på det temat. Jag läser lite finansinfo ibland, kan man säga. Och en lite rolig statistik, det var att bolag som är först ut liksom, och tar de här marknadsledande positionerna i lite nya sektorer, Tesla på elbilsmarknaden, Nvidia kanske inom sitt område och så vidare. Efter några år så är det svårt att liksom behålla sin position. Det kommer liksom nya vinnare. Och det hänger väl många gånger ihop med, tänker jag, att så här, om vi tar Tesla till exempel. Helt plötsligt så bestämmer sig Kina för att så här, nu jäklar, nu ska vi utmana på elbilsområdet. Då har Tesla sin ryggsäck på olika sätt och vis. Man har sina fabriker, man har sina bilar och så vidare. Och så kommer nya snabba liksom konkurrenter. Så det är svårt att behålla sin position. Och det gäller för många av dem. Vilket innebär att de här ledarna byts ofta ut över tid.
Det är superspännande att säga det. För om man tänker på just de här obesitasläkemedlen. Lilly och Novo har idag monopol eller duopol på det här. Kommer det utmanare? Men självklart gör det. Men de ligger så långt efter. Tillverkningsmässigt, forskningsmässigt, dataresultatmässigt. Jag har svårt att se någon utmanare ta en riktigt stor del av den här kakan. Det kommer säkert någon som med något lågprisalternativ för emerging markets som kommer ta en del av kakan. Men jag har svårt att se att Lilly och Novo kommer släppa sin position här. De har ju också en sån oerhörd mängd R&D som går in i den här, på det här området. Så vad jag har tittat på det här området, istället för att försöka hitta nästa fetmaläkemedel, nästa utmanare till de här, liksom som Wayne Gretzky sa en gång, vad är det som gör dig så bra? Jag skater dit pucken kommer vara om en sekund. Inte där den har varit.
Nej.
Och det är lite så jag tänker här. Att, ett problem med de här fetmaläkemedlen är att man samtidigt som man tappar... när man tappar väldigt mycket vikt så tappar man fett. Men man tappar också väldigt mycket muskelmassa. Mm. Jag tror i Novos läkemedel så är det 38% muskelmassa man tappar av vikten man tappar.
Mm-hmm.
Och det här är ju ingen som vill tappa muskler. Lite naturligt, för när man har man vägt 150 kilo och går ner till 120, då behöver man inte lika mycket muskler för att bära upp den här kroppen. Så lite helt naturligt. Men många vill behålla muskelmassan, såklart. Och det finns ju bolag som satsar på muskeluppbyggande medel som man kan kombinera med de här obesitasläkemedlen. Ett som vi har investerat i heter Scholar Rock. Som håller på att forska på en myostatin, eller antimyostatin ska jag säga. Myostatin är en gen i kroppen som egentligen hämmar muskeltillväxt. Så man jobbar väldigt mycket på att försöka få kroppen att bevara muskler. Superspännande.
Det är lite intressant att du säger det då, för då har vi ett läkemedel som gör att vi blir, vad ska man säga, vi går ner i vikt. Sen har vi ett annat läkemedel som gör att vi behåller lite muskler och så vidare. Förbränningsmässigt så vet jag, eller tror jag mig veta också, att man tappar lite förbränning när man går ner i vikt. Av det enkla skälet att man blir lättare, så det driver inte lika mycket för kroppen. Hur som helst, det här låter ju som att det kommer vara lite utmanande för gymmen framöver.
Eller att det kommer väldigt många, de som väger 200 kilo går inte på gym idag. Kan man gå ner till 150 så har man helt plötsligt ork och motivation att gå till gymmet. Så jag tror att tvärtom, gymmen kommer gå superbra.
Per, vi ska alldeles strax börja avrunda podden. Finns det någon sista fråga som jag borde ha ställt som jag inte har gjort ännu? Nu kollar Per i anteckningarna. Ska vi se om det finns någonting som jag borde ha ställt som jag inte har ställt?
Jag tycker vi har täckt väldigt mycket. Men jag vill lite haka i din idé här om att diversifiera sin globala portfölj till en, lägga en liten del av den i småbolagsfond kanske.
Ja, och det långsiktigt borde tala för saker och ting. Det talar ju också för att man faktiskt får ner värderingen på sin portfölj i och med att de stora bolagen är betydligt högre värderade än de små för tillfället.
Ja, men det känns lite som folk idag har glömt att småbolag över tid avkastar mycket bättre än stora bolag. Nu har de inte gjort det de sista 3-5 åren, men över tid så gör de ju faktiskt det.
Med det så tar vi avslut av veckans podd. Per, det var supertrevligt att få prata med dig.
Det var jätteroligt att podda. Det här kommer jag göra flera gånger.
Det är lite nervöst, men det gick fantastiskt bra. Hörrni, jag påminner om småbolagsseminariet. Vill ni få en inbjudan så kan ni skicka ett mejl till maxa@maxm.se. Vi har också ett nyhetsbrev som ni kan ta del av som prenumeranter om ni skickar ett mejl till maxa@maxm.se. Även där, hörrni. Ha en fantastisk vecka. Tack.
Tack.
Investeringar är finansiella instrument förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av podcasten ska uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkans uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas. Och varje sådant investeringsbeslut fattas då självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Mathisen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.